En opolitisk musiktävling som är genompolitisk. Eurovision Song Contest handlar om tjo och tjim och karneval. Men det handlar också om att ta ställning, uttrycka en åsikt, att rösta på allierade, grannar och kompisar. Och just den här våren så är kombinationen politik och musik extra explosiv. Det här när allt fler kräver att Israel ska bojkottas på grund av kriget i Gaza. Varför slängdes Ryssland ut ur Eurovisionen medan Israel får vara kvar? Hur ställer sig den finländska arrangören Yle till bojkottkraven? Och hur ska organisationen bakom tävlingen lösa det här före finalen i maj? Det ska vi fundera på i nyhetspodden idag med mig Katja Johansson och kulturreporter Jenny Jägerhorn. Hej och välkommen.
Hej, tack.
Jenny, hur väntat var det att det skulle bli en sån här Eurovisionsstorm i år?
Det var nog väntat skulle jag säga. Alltså Mellanöstern har ju länge varit en krutdurk och Israel har varit involverad i många av Eurovisionstävlingens politiskt svåra frågor också tidigare. Många uppmanar ju till en bojkott av Eurovisionen också när den ordnades i Israel 2019. Och nu har vi då en situation som redan är humanitärt olidlig i Gaza. Och att just musiker och kulturfolket nu kräver en bojkott så är inte heller så hemskt överraskande eftersom det är ju kulturvänstern som länge har varit aktiv i Palestinafrågan.
Mm. Och den här kulturvänstern i Finland eller kulturfolk, musikfolk överlag så har ju gjort det att Finland har klivit över den här internationella nyhetströskeln i den här frågan. Det här då för att folk i och kring musikbranschen, kulturfolk som du sa, de har startat en namninsamling och i den här namninsamlingen så kräver över 1500 personer att Israel slängs ut från Eurovisionen. Eller då att Finland inte deltar om Israel tillåts vara med. Mm. Och det här uppropet det överräcktes till Yle igår och det är ju alltså då Yle som organiserar Eurovisionsuttagningen här, den här tävlingen UMK. Vi var både på plats där vid den här överräkningen, Jenny. Det var kanske en lite pinsam tillställning eller vad tyckte du?
Yle har ju fått en del kritik för sin kommunikation också på ledarplats i Helsingin Sanomat. De här musikerna sa ju att de förstår Yles svåra sits och vilja att hålla sig neutral i den här frågan. Men att Israels deltagande i sig gör frågan politisk. Så att jag tänker att det är nog bäst att ändå svara grundligt på de här frågorna och inte så där väldigt kortfattat. För att det är en politisk fråga. Man måste på något sätt kunna kommunicera.
Tidigare så hade den här ansvariga Yle-chefen bland annat sagt att man måste fundera på läget senare om situationen blir värre. Och hur svarar han nu på den uppståndelse som har kommit sig av den frågan?
Jo, jag bad honom specificera just att vad menar han då med värre? Jag menar vi har 100 barn som dör dagligen. Att vad är värre då? Så svarar han att ja, om hela Palestinaområdets situation eskalerar och det blir ett krig mellan staterna så då blir Ebussitsen helt annan i frågan.
Men man är väldigt försiktig här på Yle. Och du har då talat med medieforskare och andra insatta personer om Yles besvärliga situation. Vilka förklaringar hittar de här experterna till Yles agerande eller då kanske brist på agerande kring de här kraven om bojkott?
Det är ju en knepig fråga om man försöker köpa tid helt enkelt. Ville Villén, han poängterar ju att det här är en sångtävling mellan rundradiobolagen. Men det börjar nog vara allt svårare att hålla politiken isär. Och jag talar med medieforskaren Anu Koivunen som ser tre huvudskäl till Yles svåra sits här. Alltså dels så är Eurovisionstävlingen en institution med många politiska konflikter i bagage där just Israel som sagt har varit inblandad. Och dels är UMK en väldigt strategiskt viktig produkt för Yle som man ogärna vill skada. Och den tredje punkten handlar om Sannfinländarna som vill skära i Yle-budgeten och talar om Yles politisering. Vi har ju en liknande situation bland public service-bolagen överlag. SVT är också helt tyst. Och det är egentligen, vad jag har förstått, så är det bara de nordiska länderna och BBC som de facto är public service-bolag. Och på det sättet,
på vilket sätt då?
Att man alltså är statsfinansierade och så här. Medan sen de här som är kommersiella bolag kan ha andra typer av svårigheter vad gäller att politiska utspel, att man kanske måste fundera på vad man säger gentemot sina finansiärer.
Vilka stilpoäng tycker du att Yle får för kommunikationen i det här fallet?
Kanske inte dospoäng i stilpoäng. Man säger ju att UMK är en skild tävling som sagt. Men sen så är det lite töx vad gäller kommunikationen som sagt vidare. Att man, vad gäller de här intervjuerna så är det väldigt korta svar man har fått. Och jag tänker att det är nog svårt för Yle här att gå emot regeringens linje i den här frågan och i förlängningen också Europas och USAs. Vi är ju en del av en större koalition och det att Yle och andra rundradiobolag skulle börja ta politisk ställning i en sån här fråga som är diplomatiskt väldigt svår så är kanske inte helt möjligt i det här läget.
Ja, om man tänker till exempel på hur regeringen och utrikesministeriet har vägt alla ord på guldvåg. Här är kanske lite samma sak att också ett rundradiobolag måste vara väldigt försiktig i kommunikationen här.
Samma gäller universiteten. Jag förstått att till exempel Aalto-universitetet har lite samma sits att man försöker vara neutral medan sen de studerande är upprörda över att man inte tar ställning.
Tills vidare så har protester av det här slaget mot Israels deltagande i Eurovisionen, de har förekommit i bara ett fåtal länder då Finland, Island, Norge och Irland och lite smått också i Sverige, men väldigt smått. Varför har det varit så tyst annanstans bland fansen och bland musikfolk?
No, det här att BBC och The Guardian och andra sådana internationella medier rapportera nu om våra finländska bojkottare. Så det tyder ju på att alla har ögonen på varandra och kanske väntar på att vem vågar kasta den första stenen. Vågar en så kanske någon annan också vågar. Det var ju lite så då när EBU bojkottade Ryssland 2022, där var Finland och Yle en drivande aktör. Att man väntar lite på det här samma, det sa de också de här musikerna igår. Men läget var ju då ett helt annat. Vi hade ett medlems, alltså vad gäller Ryssland då. Vi hade ett medlemsland som tydligt attackerade ett annat medlemsland. Finlands regering och alla europeiska länder var ganska ense om det här. Att vi hade en, så att säga, anfallare. Anfallskriget inleddes ju i februari och det var i mars man väldigt snabbt tog sen det här beslutet att tidtabellen var knapp och det var ett klart case. Vad gäller Israel och Palestina så är det en konflikt som har pågått jättelänge och även om det nu var Hamas som inledde det så är det en fråga som delar folket väldigt kraftigt. Sen har vi ju de här Big Five, alltså Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien och Spanien som tillsammans betalar typ mer än resten av medlemsländerna tillsammans. Och här är ju Tysklands roll då också ganska intressant med tanke på deras förflutna att hur, jag menar, Nazi-Tyskland och Israel att vågar de hemskt kraftigt ta ställning här och de är som sagt en stor finansiär. Sen är det också så att bojkottar man så då kan man måste betala ganska saftiga böter.
Alltså vem måste betala?
Länderna. De som bojkottar. Mm.
Just det. Så det är både stora politiska frågor, stora konstnärliga frågor, stora ekonomiska frågor som står på spel här. Men om vi då tänker på Sverige som ordnar tävlingen i år. Vad innebär det för Sverige om Israel deltar och vad innebär det för Sverige om Israel inte deltar? På något sätt på ytan så verkar det ju som att det finns bara dåliga alternativ här.
Sveriges situation är verkligen krånglig kan man säga. Alltså man är ju värdland och vill nog inte stöta sig mot EBU just nu. Jag tror att SVT också försöker köpa tid helt enkelt. Svenskarna brukar ju vara ganska frispråkiga i framkanten när det gäller mänskliga rättigheter och den här typen av frågor annars. Jag talar med Tobbe Ek från Aftonbladet. Han har följt med de här Eurovisionsfrågorna väldigt länge. Och han menar att svenskarna nog inte så där särdeles engagerade i den här frågan just nu. Att det är mer fokus på Ukraina, att man har inte alls samma typ av aktivism som i de övriga nordiska länderna i den här frågan. Men jag menar, Sverige ska ju precis gå med i NATO. Man har förhöjt säkerhetsläge vad gäller offentliga evenemang. Den allmänna regeln kring det här säkerhetsevenemanget på Eurovisionen så är att det är sådär som på en flygplats. Men det bor också väldigt mycket muslimer i Malmö och där finns mycket antisemitism. Så
och Malmö är alltså staden där Eurovisionsfinalen ordnas.
Exakt. Så det här att man, även om man liksom lyckas ordna, arrangera säkerheten och trygga den i själva det här Eurovisionstillställningen, så man kommer ju att röra sig omkring där i Malmö överlag. Jag menar, det kommer att finnas massvis med protester och det där kan vara ett liksom säkerhetshot helt enkelt annars också. Att det kan nog vara helt enkelt svårt.
ska vi vara kanske lite lättade att kärja trots allt inte vann, att det här blev nu liksom Sveriges problem att lösa det här?
No, det kan man säga. Jag tror, alltså på, jag tror på riktigt att Sverige och Malmö kan få problem med den här säkerheten.
Mm. Du var tidigare inne på det här exemplet med att EU då uteslöt Ryssland och tidigare så har Rysslands allierade Belarus diskats. Och det här är ju då tydliga tecken på att Eurovisionen ingalunda är opolitisk så här som tävlingsarrangörerna gärna hävdar. Vilka andra exempel har vi på politik i musiken i den här musiktävlingens historia?
No, hela Eurovisionen skapades under kalla kriget som en tävling som skulle förstärka den västerländska europeiska identiteten och bygga upp Europa och att staterna skulle komma överens sinsemellan. Och det här håller ju delvis fortfarande. Men vi har nog massor av exempel på politik också tidigare. Jag tänker på till exempel låttexter. Om du minns den här ukrainska verka Sherdutska, Dancing Lasha Dubai. Som
det minns jag.
Så den kan ju tolkas alltså som, läsas som Russia Goodbye. Och så har vi Georgiens bidrag från 2009, We Don't Want to Put In, som Putin. Kan läsa som We Don't Want Putin, ja. Mm. Och hela Islands det här bandet Hatari Show 2019, så var ju en enda protest mot Israel nästan, kan man säga. Loreen 2012, hon fick tona ner sina ställningstaganden i offentliga intervjuer, men sen utanför så var hon kanske mer kritisk ibland. Vi har också Armenien och Azerbaijan som har varit i krig mot varandra. Där Eurovisionen har varit lite ett slagträ där i deras kamp. Någon där kickades ut, jag minns inte riktigt hur det var. Men Jugoslavien, Serbien. Serbien stoppades då efter att man hade infört FN-sanktioner mot Serbien kring att delta i sport- och kulturevenemang. Det här var 1993. Så att det finns nog en hel del av det här tidigare också. Men kanske inte någonting som har varit riktigt så här på samma sätt eldfängt.
Mm. Men vem är det nu som sist och slutligen bestämmer om Israels deltagande i Eurovision Song Contest? Och hur ser den här tidtabellen ut?
No, det är väl nog EBU, om jag har förstått rätt, som bestämmer om det. Alltså, tidtabellen är ju knapp. I mars så har vi den här deadlinen kring det här att medlems- eller deltagaravgifterna ska betalas. Och det är ju höga deltagaravgifter. Många har trängda budgetar. Det är ungefär 40 medlemsländer och flera har redan hoppat av, till exempel Montenegro, Nordmakedonien och Bulgarien för några år sedan eftersom de tyckte att det var för höga avgifter. Och det där, ja, och sen var det här med någon månad innan som all den här produktionsmässiga biten måste vara klar för showen.
Men nu, som du har sagt, så är vi alltså i ett läge där alla försöker köpa tid. Man väntar på hur situationen i Gaza ska utvecklas och man väntar på vad som händer med proteströrelserna. Och så väntar man säkert på vad man säger i Israel om allt det här. Vad tänker du, hur kan det här lösas?
No, Israel vill ju delta. Alltså, man har sagt att man vill ge publiken någonting annat att fokusera på nu, om än för en liten stund, att musiken förenar och kan muntra upp. Men det där, jag vet inte, det är nog svårt det här. Jag tänker att det enda nästan som kan stoppa det här är säkerhetsfrågan. Jag talade med Tobbe Ek från Aftonbladet om det här och att just det här Eurovisionens grymma säkerhetsevenemang. Så det där, om man lyckas på något sätt kommunicera att den här israeliska delegationens säkerhet står på spel, att de måste själv kunna då köta om den, ansvara för den. Så jag menar, fundera nu på att de ska ju vara där och bo på hotell och äta och
uppträda. På stan.
Ja, att det är ju upplagt för att någonting hemskt ska kunna hända. Mm. Så att det kunde vara en sån här. Jag tror att svenskarna själva har ganska svårt till exempel att säga att nej, ni får inte delta. Och samma lite med EBU, att jag tror att det finns en ovillighet att stoppa det. Så det här kunde vara en möjlig lösning.
Det blir en spännande vår.
Det gör det.
Tack Jenny Jägerhorn.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Katja Johansson, producent är Johannes Taberman. Tekniker är Mike Grönros. Logga in på arenan, följ oss där och fortsätt att lyssna på oss.